Välkomna till Andreas kapellet den här tisdagskvällen. Vi höll på att avsluta det 13:e kapitlet som ju är liknelsetalet, det så kallade liknelsetalet. Jag gjorde efter gårdagens eller förra veckans bibelförklaring en sammanställning av de här liknelserna. Själva huvudpoängen i liknelserna ställde samman där, och då låter det ungefär så här. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Därför sår han som såningsmannen frimodigt överallt. Han vet att sådden kommer att ge rik skörd även om resultaten inte är omedelbara. Gud vill vidare i den andra liknelsen visa oss att han önskar att vi ska växa till mognad. Och därför så väntar han med särskiljandet. Han vill att vi ska förstå att det kommer ett särskiljande, men att vi ska visa tålamod fram till dess, så att vi inte frestas att föregripa särskiljandet eller börja döma varandra. Himmelriket liknas vid det största av alla träd, så att alla folk får plats i det. Himmelriket är som ett gudomligt bröd som vi alla kan äta utav. Himmelriket framkallar en så stor glädje hos människor att de är beredda att offra allt för att få leva i det. Och på domens dag ska de goda skiljas från de onda, och därför är Jesu förkunnelse avgörande. Ja, så kan det låta när man ställer samman poängerna utav den här liknelsen. Och det kommer också att få finnas med kanske något annorlunda än vad det gör nu i kompendiet framöver. Men sen så kommer vi då till själva avslutningen. Och det är då i vers 51, 52 och 53. Så jag läser de versarna nu. Jesus säger: har ni förstått allt detta? De svarade honom: ja. Då sa han till dem: därför är varje skriftlärd som har blivit en himmelrikets lärjunge lik en man som ur sitt förråd hämtar fram både nytt och gammalt. Han frågar alltså lärjungarna om de har förstått allt detta. Och de svarar ja. Det kanske är en sanning med modifikation. Men de hade väl förstått poängerna i alla fall. Och de hade förstått betydligt mer nu efter det här talet än vad de hade gjort innan. Så mycket kan vi nog vara överens om. Sen fanns det naturligtvis mycket som de ännu inte hade förstått. Men det här med förståelsen var viktig. Om de själva nu skulle bli apostlar här framöver. Om de själva skulle uppträda som förkunnare och sprida det här vidare. Så är det alltså av vikt att de har förstått vad som är himmelrikets hemligheter. Åtminstone förstått det som de ska föra vidare. I det 15:e kapitlet så säger Jesus det där i vers 13 och 14. Det är ett stridssamtal här med de skriftlärda. Och Jesus säger sedan till sina lärjungar att varje planta som min himmelske fader inte har planerat ska ryckas upp med roten. Låt dem vara. De är blinda ledare för blinda. Och om en blind leder en blind faller båda i gropen. Det är ett sånt känt ord så att det är nästan som ett ordstäv ibland, och så att om en blind leder en blind så faller de båda i gropen. Och nu är det ju viktigt då att de som ska leda andra, och inte minst då andliga ledare också i vår tid, har åtminstone förstått de grundläggande principerna och det grundläggande som har med himmelrikets hemligheter att göra. Jag tror att om ni lyssnar till förkunnelse och predikan och undervisning så kan ni nog till och från känna igen. Och det jag har sagt tidigare, att ni ska lyssna efter det som är herdens röst. Ni ska lyssna efter evangeliet. För det pratas mycket i vår tid, inte bara ute på torg och gator eller i massmedia, utan också i kyrkor och församlingar. Så det gäller att veta vad man lyssnar efter. Ni har möjligheter att lära känna Herrens röst och lära känna igen budskapet. Ni har möjligheter också att att känna igen budskapet av det enkla skälet att budskapet är detsamma som det är i Nya Testamentet. Det har inte förändrats under tiden. Och även om det kan vara som det är med de här liknelserna i snävare mening, att de växer och blir vidare meningar, det kan till och med bli allegorier. Det är som ett träd som växer, så ändå så att säga den gemensamma nämnaren, stammen, roten, är ju densamma. Det har hänt mycket naturligtvis under 2000 år, och det finns säkert utläggningar som inte är så lätta att känna igen om man jämför dem med Bibeln, men man känner igen så att säga själva budskapet, själva andan i evangeliets förkunnelse. Ska man kunna förmedla den så måste man ju själv ha förstått eller fått del av den. Det är det som Jesus säger och som man vill förvissa sig om hos sina lärjungar, att de har förstått vad han har talat med dem om i det här liknelsetalet. Det står också att de som har blivit himmelrikets lärjungar, står det i vers 52. De har blivit lik en man som ur sitt förråd hämtar fram både nytt och gammalt. Det där tror jag är en vers som vi ska lägga märke till utav flera skäl. Dels så tror jag att Matteus var mån om att skriva att de hämtar fram både nytt och gammalt, av det enkla skälet att det var viktigt för Matteus, som ju skrev till judarna, att stryka under och lyfta fram att Jesus inte gjorde som så att han förkastade allt gammalt bara för att det var gammalt. Eller att Jesus skulle ha kommit med någonting nytt i den meningen att han kommer med någonting som skulle vara okänt för det judiska folket, eller som skulle göra att de inte hade någon rimlig möjlighet att känna igen Jesus. Nej, det nya är ju inte nytt i den meningen att det skulle vara helt annorlunda jämfört med de löften som Gud hade gett till Abraham och till Moses och till David och till sina profeter. Utan det som han har talat till det judiska folket om i skrifterna, det var mer än nog för att de skulle kunna känna igen andan och känna igen förkunnelsen, känna igen löftenas fullbordan när Jesus kommer. Och det var ju många som kände igen Jesus, men som vi har sett, det verkar som att det var ännu fler som inte kände igen honom, eller som rättare sagt inte ville känna igen honom. Och ett skäl till att man inte ville känna igen honom, det är ju också någonting som vi har talat om många gånger, men som jag upprepar, för att det är ju bra om det sätter sig ordentligt, och jag tror att det är viktigt för att förstå den här typen av texter. Det är ju det att när Jesus kommer, så kommer han ifrån himmelriket. Han kommer ju med det fullkomliga. Och i och med att han kommer med det fullkomliga, så kommer allt det som vi har presterat, tyckt och tänkt, mer eller mindre på skam. Också det som är våra förtjänster. Allt det som vi har arbetat med, som vi har utvecklat, som vi har på ett förtjänstfullt sätt utvecklat och som vi kan vara glada och stolta över, det är ju ingenting i jämförelse med det fullkomliga när det fullkomliga kommer. Då blir allt det som är vår egen förtjänst, kommer i bara en blek dager jämfört med det nya. Så det var säkert ett skäl till att det var svårt för många människor, också för dem som kanske kände igen tonen hos Jesus och kände igen löftena, hade också väldigt svårt för att ta emot honom. För det betydde att, precis som Jesus säger också, att man mistade allt. Man mistade sitt eget liv. Man mistade sina egna förtjänster. Man hade ingenting att komma med inför Gud, utan allt blev plötsligt bara nåd. Å andra sidan, det är ju det som är det glada budskapet. Att allting är utav nåd. Och att vi därför allihopa är så att säga lika inför Gud. Och att vi alla är lika beroende utav Guds evangelium. Det finns ingen som är mindre beroende utav evangeliet än någon annan. Sen spelar det ingen roll om vi har vuxit upp i ett kristet sammanhang, om vi tillhör en svenska kyrkan eller om vi tillhör frikyrkan, eller om vi har varit kristna länge eller har läst mycket i Bibeln och kan mycket i Bibeln. Vi är fortfarande och kommer alltid att vara lika helt beroende utav att evangeliet kommer in i våra liv. Så det är enkelt på ett sätt och svårt på ett annat sätt. Jag tror också om det här med nytt och gammalt. Förutom då att Matteus vill visa att Jesus inte förkastar det gamla, utan han faktiskt kommer och han kommer in i det gamla så att säga, och så fyller han upp det gamla med det nya. Det är ett fullbordande utav det gamla som gör att allting blir nytt. Det finns ett ord hos Paulus som innehåller en tankegång som jag tycker kan vara värd att nämna om nu. Det är det där stället där Paulus säger att bokstaven dödar och anden gör levande. Jag tror att ni känner igen det. Jag tror inte vi tar och slår upp det, men han talar då om det gamla förbundet och om det nya förbundet, som vi ofta har uppfattat som i motsatsförhållande till varandra. Och det är därför som jag gärna använder uttrycket istället, det ofullbordade förbundet, och så kommer Guds ande, eller kommer Herren själv in i det, och så blir det fullbordat. För det är ju i grund och botten samma förbund hela vägen. När Paulus talar om det så säger han, bokstaven dödar men anden gör levande. Och det finns många som har uppfattat just det här som motsatsförhållande. Ja, bokstaven säger man, det hade att göra med Moseböckerna. Och det var så mycket lagar och förbud och förordningar, så det kan ingen människa hålla allt det där. Och dessutom så är det någonting som hörde samman med den judiska tron. Och det är den judiska stoltheten som finns att säga i det gamla förbundet. Men det där har Gud sopat undan. Det är inte längre värt någonting. Utan nu har det kommit någonting helt nytt. Nu har anden kommit. Och det enda som är viktigt nu, det är anden. Och så kan det till och med ha blivit så från tid till annan, långt in i kristna sammanhang, att man tycker att ordningar och strukturer och gudstjänster och ämbeten och dop och alltihopa vad det är för något, det är inte så viktigt. Utan det som är viktigt, det är att Jesus finns i mitt liv. Jesus alena och ingenting annat. Men då har man ju fått den där motsägelsen. Så menar inte Paulus när han säger att bokstaven dödar och anden gör levande. Utan det Paulus säger där i, jag tror det är andra Korintherbrevets tredje kapitel om jag minns rätt nu. Det han säger där, det är att bokstaven utan anden dödar. Han säger inte att det är något fel på bokstaven. Men han säger, om inte anden finns i bokstaven, så är ju inte bokstaven levande. Den är inte fylld med Guds nåd, och det finns ingen välsignelse i det. Utan vi kommer alltid i underläge. Vi kommer alltid till korta om vi bara har bokstaven. Men när Herren kommer med sitt evangelium och han kommer med sin ande, då kommer han in i bokstaven och så gör han bokstaven levande. Och så plötsligt så ser vi, eftersom det är fyllt med nåd och barmhärtighet, med Guds eget väsende, så ser vi att bokstaven är inte lag, utan det är evangelium för oss. Gud älskar oss, men han har inte upphävt bokstaven. Det är inte så att nu älskar Gud dig så mycket så nu kan du strunta i de 10 budorden. Slutsatsen du ska dra, det är precis det motsatta. Nu älskar Gud dig så mycket, nu fyller han dig med sitt liv och med sin kraft, så att nu kan du börja ta bokstaven på allvar. Jag tror att det här finns i det här lilla versen när Jesus talar om, har ni förstått allt? Så säger han att den som har förstått allt, han är lik en man som hämtar fram både nytt och gammalt. Och han förstår att hantera det på ett rätt och riktigt sätt. Inte bara det gamla längre. Någonting nytt har kommit. Det gamla har fått liv. Det gamla har blivit fyllt med nåd och barmhärtighet och förlåtelse. Och vi kan tala om det nya som har kommit och som har fullbordat det gamla. Har ni förstått allt detta? Menigheten nickar. Nu så ska vi gå in på nästa avsnitt. Och det är faktiskt från 1353 till 1612. Och det har vi en huvudrubrik som vi kallar för kyrkans förhistoria. Och jag ska förklara det, varför det är just det avsnittet. Och det beror helt enkelt på att vi kan nog gå till 16 kapitlet, tror jag. Vi bläddrar fram alltså ett par sidor. Så är det som så att de allra flesta bibelutläggare, exegeter, bibeltolkare är rörande överens om att det som står och det som sker i kapitel 16, vers 13 till och med 20. Alltså Petri bekännelsen när de är vid Caesarea Filippi. Det är kulmen i Matteus evangeliet. Om du tänker att man bestiger ett berg. Och så går man upp för det här berget. Och så kommer man upp på toppen. Toppen här. Det är berget vid Caesarea Filippi. När Simon Petrus säger: du är Messias, den levande Gudens son. Och när Jesus bekräftar det. Och så står det, ser ni, i vers 21. Alltså 16:21. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket. Det har han aldrig talat om tidigare. Så att jag tycker den där bilden med berget är ganska bra. Det byggs upp någonting. Och toppen på berget, där kommer lärjungarnas tydliga bekännelse av vem Jesus är. Och när de har förstått vem Jesus är, då börjar han undervisa om allt det som de inte har förstått. Nämligen att han måste lida och dö och sedan uppstå på tredje dagen. Det är liksom vandringen neråt, ner i dödsskuggans dal. Så det där är nog de flesta överens om. Och ni kommer ihåg det att redan i första kapitlet och första versen så stod det ju att Matteus evangeliet handlar om just det här. Detta är berättelsen om Jesus Messias. Och det är den bekännelsen som kommer sen i det 16 kapitlet. Det är själva syftet med det hela. Så att vi har nu ett par kapitel fram då till den här bekännelsen vid Caesarea Filippi. Den bekännelsen som är kyrkans grundval. Alltså kyrkan och den kristna församlingen bygger ju på den bekännelsen att Jesus är Messias, att Jesus är Jesus Kristus. Och det är det som börjar märkas nu mer och mer här i kapitel 13, 14, 14, 15 och en bit in på 16 kapitlet. Det innehåller nämligen en hel del inslag, de här kapitlen som vi ska se, som sedan direkt kommer att utgöra själva grundvalen i kyrkans liv och till och med kyrkans gudstjänst. Så det vi har framför oss i kapitel 14, 15, 16, det är förhistorien, det är sånt som bakas in i den kristna bekännelsen och så blir den tydligt utsagt då i mitten av det 16 kapitlet. Så det är därför som vi har den här rubriken kyrkans förhistoria. Det är alltså ett teologiskt sätt att tänka på de här kapitlen. Man kan ju faktiskt tänka på det på annat sätt, och Michael Green gör också det. När Michael Green skriver sin kommentar till Matteus evangeliet så är det inte så att han förnekar det som jag sa just nu, utan han håller säkert med om det också. Men han väljer att göra en annan indelning. Han gör inte en teologisk indelning när han strukturerar upp alla kapitlen, utan han gör en geografisk indelning. Och då kommer brottet, om jag säger så, precis här. Därför att ni ser nu i 13 kapitlet där vi håller på och som vi avslutar nu i vers 53 och kapitlet ut till och med vers 58, så ser ni att Jesus avvisas ifrån Nasaret. Och här vänder han sig bort ifrån Galileen och börjar gå mot Samarien och Judén. Så att Michael Green säger det att ända fram till 14 kapitlet här så rör sig Jesus helt och hållet i Galileen. Men nu avslutar han verket i Galileen. Nu har han gjort vad han kunde göra i Galileen. Han lämnar Galileen och han går söderut mot Samarien, mot Jerusalem, emot Judén. Visserligen en liten krok om man tittar lite närmare i 14-15 kapitlet, men ändå. Vi får väl ta och läsa de versarna också där, från vers 53 alltså. När Jesus hade avslutat dessa liknelser lämnade han platsen. Han kom till sin hemstad, Nazaret, och undervisade dem i deras synagoga. Och de blev, det här är alltså sista gången han undervisade deras synagoga. Det har talats om det tidigare. Vi har läst om det i 4:23, 9:35 och 12:9. Där står det på alla ställen att han undervisade deras synagoga. Precis som det står här nu. Men det här är sista gången som det står så. Det är också det är så när man kan reagera känslomässigt på. När man tänker på att nu, det här är sista gången han undervisar där. Nu ger han sig därifrån. Men det är klart att förr eller senare så blir det en sista gång. Det blir det också för oss. Vi ska vara glada och tacksamma varje gång vi kan fira gudstjänst och lovprisa Gud. Och som vi kan ta emot av hans nåd, av hans barmhärtighet. Och de gamla, de kände ju till det. Jag tänker på den här sången där Lina Sandellberg som har skrivit psalmen En liten stund med Jesus. Alltså det är nådastunden som man är med Jesus. En gång så är det den sista. Det kan vara värt en meditation i vår tid. Att det faktiskt är så att tiden inte står still utan den rinner vidare. Nu var han alltså i Nazarets synagoga och undervisade, och de blev mycket förvånade. Och de sa, varifrån har han fått denna vishet och dessa kraftgärningar? Är det inte snickarens son, alltså Josefs son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Varifrån har han fått allt detta? Ja, de kände ju väl till hela familjen. Nazaret var ju inte någon stor plats. Man kände väl till familjen. Kände väl till de som bodde där i det och delade hushållet. De var kanske inte bröder och systrar i biologisk mening. Det ligger inte i själva ordet. Men de kan ha varit kusiner, de kan ha varit halvsyskon, de kan ha varit någonting annat. Och de hade sett Jesus växa upp där. De hade sett honom leka precis som de andra. De hade sett honom hade jobbat tillsammans med sin far. Och därför kunde de inte riktigt förstå att han skulle vara Messias. Om man sätter sig in i själva vardagssituationen så kanske det inte var helt enkelt. Ibland så säger vi att om vi hade varit med på den där tiden då hade vi nog trott på Jesus. Men det är inte så alldeles självklart. Det är inte... Kanske inte var lättare att tro på honom vid den tiden än vad det är i vår tid. Och det står också här i vers 57 att det tog anstöt av honom. Det heter på grekiska iskandalitsonto. Skandalon. Det är alltså samma ord som vi har i svenska ordet skandal. Det grekiska ordet har ett ursprung. Det syftade nämligen på det lockbete som man hade när man fångade djur i snaror. Det lockbetet kallade man för skandalon. Nu när man läser om ordet skandalon, det finns ju på flera ställen i Nya Testamentet, så ser man att det används i lite olika betydelse. Det är ju en bildlig betydelse, det är ju inte ett lockbete som det var den ursprungliga betydelsen. Men en betydelse det är att man förleds. Jag tror att vi har det i 18 kapitlet där. Vi ska se Matteus 18. Vers 6. Just det. Men den som förleder en av dessa små som tror på mig och så vidare. Där kan man nästan känna igen den här bilden med hur man lockar in någon i en snara. Det är vad ordet skandalon betyder. Så det översätts så också på många ställen. Att förleda eller förföra någon. Men det kan också betyda, som det gör här i vers 57. Att man stöter emot. Alltså att otron stöter emot någonting som man inte kan förstå. Och det är nog den vanligaste betydelsen i Nya Testamentet. Man kan inte ta emot evangeliet, utan det blir som en stötesten. Det studsar tillbaka ifrån mitt liv. Evangeliet har blivit en stötesten. Och i första Petrusbrevet så finns det här ordet. Där kan man se någonting annat intressant också, tycker jag, så du kan slå upp det. Första Petrus kapitel 2. Där Petrus skriver då ifrån den fjärde versen att vi ska komma till honom. Kom till mig. Man hör nästan hur det ekar från Jesus själv. Kom till mig, ni alla som arbetar och är betungade, så ska jag ge ro. Men här står det, kom till mig, eller kom till honom, säger Petrus, den levande stenen, och så vidare. Och sen citeras det då i vers 6 ifrån profeten Jesaja. Se, jag lägger i Sion en utvald dyrbar hörnsten, och den som tror på den ska aldrig komma på skam. För er som tror är den alltså dyrbar, men för den som inte tror har den stenen som byggnadsarbetarna kastade bort blivit en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Jesus Kristus, han är en hörnsten för oss. Hörnstenen var ju den viktigaste stenen i ett husbygge. Hörnsten, det kan syfta på, det finns två olika stenar. Den ena hörnstenen som ligger i själva grunden, det var alltså, precis som du hör på namnet, själva hörnstenen. Och den var man tvungen att lägga precis rakt. Därför att väggarna skulle ju ligga i linje med hörnstenen. Så att den var den viktigaste stenen. Och om de pekade snett, den här hörnstenen, så blev ju väggarna snett. Och gick det inte ihop ekvationen på slutet. Så det var oerhört viktigt att den låg rätt. Så att allting blev precis rakt. Hörnstenen kan också vara när man byggde ett valv. Då bygger man ett valv från sidorna. Och så går det ihop då i mitten. Och den stenen som sätts där i mitten, det är den som håller allting på plats. Tar man bort den så rasar allt. Den heter också hörnsten på grekiska. Så det var en oerhört viktig sten. Och nu så heter det att Jesus Kristus är hörnstenen i den kristna tron. Tar man bort honom och hans undervisning, hans person rättare sagt, hans undervisning och hans verk, då rasar den kristna tron. Har vi inte honom i församlingsverksamheten, i församlingsbygget som normgivare, som riktmärke, så blir hela församlingsbygget snett och felaktigt. Men det här är sagt då om de som tror. Men för de som stöter sig mot evangeliet och Jesu person, så blir han ju inte en hörnsten, utan han blir en stötesten. Alltså samma person eller samma sten. Så det som är stötesten för otron, det är en hörnsten för oss. Paulus, han använder det här på flera ställen i sina brev. Och talar om Jesus Kristus, om hans stöd, om hans hur han blev misshandlad och hur Jesus Kristus är, framstår som en skandal för mänskligheten. Ingen som kan tro på en sån. Och sen berättar Paulus om hur han för oss har blivit en hörnsten. Därför att det är ju där som Jesu kärlek, eller Guds kärlek till oss, visar sig som tydligast. Jag sa att det här ordet skandalon, som alltså är ett viktigt ord, kan ha tre betydelser. Förutom att det betyder att man förleder någon, eller för andra då att man stöter emot, så kan det för det tredje betyda att man, när man missbrukar sin frihet. Vi har ju fått frihet, vi som kristna. I Jesus Kristus är vi fria människor. Vi är upprättade människor. Och vi har fått livsutrymme. Och vi får vandra i enlighet med vårt samvete. Men om vi missbrukar den friheten och tar oss friheter så att säga, eller struntar då i de här 10 budorden och hanterar dem lite som vi vill, då kan vi bli till anstöt för andra människor. Alltså då blir vi stötestenar för andra. Någonting som Bibeln varnar oss för att vara. Och det som gör att vi ska, så att säga, bete oss kristligt, om man uttrycker det så, Det är inte det att det är lagiskt, utan det är kärleken som sätter gränser för vår frihet. Vi är fria att göra vad vi vill, men kärleken till min medmänniska begränsar min frihet. Jag kan inte bete mig hur som helst. Även om jag kan göra det teoretiskt, så kan jag inte göra det i praktiken. Därför att jag älskar Guds ord, Guds vilja. Jag älskar mina medmänniskor, och där ligger begränsningen. Men det är också en sån sak som många kristna har lite svårt med. För de uppfattar bara moralen och moralismen och lagiskheten. Att du kristen får inte göra så, får inte göra så. Och förstår inte att det har med Guds evangelium, Guds kärlek att göra. Det är Guds kärlek som gör att du inte kan bete dig hur som helst. Och om du beter dig hur som helst, överträder kärlekens gränser, då riskerar du att bli en stötesten för andra. Det är inte samma sak som att andra ska styra och ställa i mitt liv och tala om för mig hur jag ska bete mig. Men det finns ändå begränsningar i mitt eget samvete, i enlighet med den tro som jag har tagit emot. Här står det att Jesus hade blivit en stötesten för dem i vers 57. Och eftersom han har blivit det, så är det logiskt att läsa det som står i vers 58. Han gjorde inte många kraftgärningar där, eftersom de inte trodde på honom. Han kunde inte fungera i relationen till dem längre. Och det är ett ganska känt mönster, och Jesus talar ju om det för dem också. En profet är alltid föraktad i sin hemstad och i sin egen familj. Där ser man inte det profetiska, utan där ser man bara det mänskliga. Ja, men han är ju snickarens son, och det kommer vi ihåg när han gjorde si eller när han gjorde så. Det kan man ju inte tro att han skulle vara messias. Alltså man blir blind, hemmablind så att säga. Okej, för att knyta an då nu när vi går in i det 14 kapitlet. Knyta an till Michael Green, som talar om att han nu lämnar Galileen och ger sig iväg då söderut. Eller han går först norrut, för att vara exakt. För Caesarea Filippi ligger ju norrut, och så svänger det ner. Men för att knyta an till det, så kunde vi säga så här också. Att verserna 1 till och med 12 i det 14 kapitlet, de tjänar det syftet att här avslutas det gamla. Då tänker jag inte geografiskt, utan jag tänker också profetiskt. För det handlar ju om Johannes döparen. Johannes döparen, han har satts i fängelse. Det skedde i kapitel 4, om ni tittar där. Kapitel 4, vers 12. Där står det, när Jesus fick höra att Johannes hade blivit fängslad, drog han sig undan till Galileen. Så under allt det här som vi har läst här nu, kapitel 5, 6, 7, 8, 12, 13, så har Johannes döparen suttit i fängelse. Och nu kommer avslutningen på den tiden. Man kan säga att den här tiden då, när Johannes döparen har suttit i fängelse, då har alltså Johannes döparen och Jesus levat parallellt i sina respektive tjänster. Fast Johannes döparen har ju då suttit i fängelset, så han har ju begränsats på grund av fängelset, men ändå varit aktiv i viss utsträckning. Och så har Jesus förkunnat parallellt, kan man säga. Och de hade ju ett gemensamt budskap, Johannes döparen och Jesus. De predikade, himmelriket är nära, omvänd er. Det var gemensamt. Sen fanns det sånt som skilde också, som vi kommer att se. Vi kanske ska läsa de verserna då, 1 till och med 12. Vid den tiden fick landsförsten Herodes höra ryktet om Jesus, och han sa till sin tjänare, det är Johannes döparen som har uppstått från de döda, och därför verkar dessa krafter i honom. Herodes hade nämligen låtit gripa Johannes och slå honom i bojor och sätta honom i fängelse för Herodias skull, som var gift med hans bror Filippus. Till Johannes hade sagt till Herodes, det är inte tillåtet för dig att ha henne. Herodes ville döda honom, men han var rädd för folket, eftersom han ansåg att Johannes var en profet. Så kom Herodes födelsedag och Herodias dotter dansade inför gästerna. Och Herodes blev mycket förtjust och svor på att han skulle ge henne vad hon än begärde. Hon intalades då av sin mor att säga: ge mig här på ett fat Johannes döparens huvud. Fastän kungen var bedrövad över sin ed inför gästerna befallde han att hon skulle få det. Och han lät halshugga Johannes i fängelset. Man bar in Johannes huvud på ett fat och gav det åt den lilla flickan, och hon bar det till sin mamma. Johannes lärjungar kom och tog den döda kroppen och begravde den. Sen gick de och berättade allt sammans för Jesus. Ni kommer ihåg att när Jesus föddes så var det Herodes den store som regerade. Han dog sedan medan de fortfarande var i Egypten. Och sen när han var död så återvände de från Egypten och lilla Jesusbarnet kommer upp till Nasaret. Herodes han efterträddes av 3 stycken söner som delade på regentskapet. Och en av de här var Herodes Antipas som omnämns här. Det är den Herodes som det syftar på här. Och han hade gift sig med en nabateisk prinsessa. Och en av de andra bröderna, alltså brodern till Herodes, han hette Filippus. Och han, det kan ni läsa om, vi har gått igenom det här när vi gick igenom det andra kapitlet. Och då fick vi berätta om Filippus. Han var gift med Herodias. Och de hade en dotter tillsammans som hette Salome. Nu hände det sig inte bättre än att båda de här paren skilde sig. Och när de skilde sig så gifte sig Herodes Antipas med Herodias. Så att han blev alltså gift med sin brors frånskilda hustru. Och det här var ju enligt judisk lag en styggelse. Man kan läsa om det i 3 Moseboks 18 kapitel och 16 vers. Och även i 20 kapitlet och 21 versen. Det här var alltså giftermål i förbjudna led. Och det var det som Johannes Döparen hade påtalat. Och även om Herodes här nu, Antipas och Filippus kanske inte brydde sig så mycket om den judiska tron, så var det ju ändå som så att de regerade ju över det judiska folket. De var ju regenter över ett folk som följde den här lagen. Så det här var ju en het potatis, eller hur man ska uttrycka det. Så det här är förmodligen någonting som Johannes Döparen då har predikat och förkunnat emot, hållit emot Herodes och emot Filippus. Vi sa att Johannes Döparen och Jesus här har verkat parallellt. De hade delvis också samma budskap. Och det som är gemensamt mera mellan Johannes Döparen och Jesus, det är att de båda blir avvisade. Johannes Döparen, han blir avvisad med sitt budskap. Han blir dödad. Och på samma sätt med Jesus. Han blir också avvisad i slutänden, som ni känner till. Och blir också dödad när han blir korsfäst på Golgata. Det finns en likhet till där i 12 versen. Det står att Johannes Döparens lärjungar kom och tog hand om den döda kroppen. Och det var ju precis vad Jesu lärjungar gjorde också med Jesu kropp. Så både Johannes Döparen och Jesus blir dödade därför att de är trogna sina respektive kallelser. Det var kallelsens pris, om jag får säga så. När Johannes Döparen sitter i fängelse så börjar ju Jesus predika, och han predikar ju inte bara samma budskap som Johannes Döparen, utan han har ju någonting mer. Och det blir tydligt redan i samband med att Jesus blir döpt. Då säger Johannes Döparen till Jesus: ja, men du ska ju inte döpas utav mig. Du behöver ju inte göra någon omvändelse, säger han till Jesus, och bli döpt till syndernas förlåtelse. Du behöver ju inte uppmaningen att du ska börja tro på Gud, utan du är ju den som skulle komma. Då säger Jesus: ja, men låt det ske. Och så går Jesus ner i vattnet och låter sig döpas utav Johannes döparen. Det är ju som en sinnebild utav det här med den gamla världen där man har försökt så att säga göra sitt bästa inför Gud, och så möts den och överlappas utav att Jesus kommer från den nya världen, och så bryter han in i det gamla och går in i det gamla, så det överlappar varandra. Och det är det, så man ska förstå det som står i de här 12 verserna i 14 kapitlet, att den där överlappningen nu fullbordas. Och den kan vi lägga bakom oss. Jesus har ju också introducerat mycket mera i sin förkunnelse och sin undervisning än vad Johannes döparen kunde göra. Och vi har ju förstått när vi har gått igenom de här kapitlen att det finns rätt så stora anspråk, kanske är fel att säga. Men låt säga så här, att Jesus har ett väldigt starkt självmedvetande. Han vet vem han är. Och det märks när han predikar, och det märks när han undervisar. Och det tar sig framförallt uttryck i de gärningar som han gör. Nu börjar alltså lärjungarna upptäcka den kristna tron. De börjar upptäcka det nya och det som ska vara grundvalen för kyrkan och församlingen framöver. Upptäcker Jesu person och upptäcker att det som han har förkunnat och undervisat, sagt och gjort, det är grundvalen för kyrkan. Och det kommer vi se nu rätt så tydligt i resten av det 14 kapitlet. Det är 2 stycken berättelser som är rätt så speciella. Det är när Jesus mättar 5000 män och sedan när Jesus går på vattnet. Båda de där berättelserna uppenbarar ju, visar ju fram på ett väldigt tydligt sätt vem Jesus är. Och att det är tydligt, det kommer ni att förstå när jag har gått igenom till exempel brödundret här. Jesus mättar alltså 5000 män. Det står i vers 13. När Jesus hörde detta, alltså om Johannes döparen, då for han med båt därifrån till en enslig plats där de kunde vara för sig själva. Men folket fick höra det och följde efter honom till fots från städerna. Här finns en poäng redan i det här, att han drar sig undan. Det är nog inte bara, står inte så bara för att han drog sig undan för att sörja. Det var säkert så, utan det finns ett uttryck här att han drog sig undan till en enslig plats. Det där kommer nämligen igen det står inte så direkt här på slutet utav kapitlet, men den association man får när man läser berättelsen i sin helhet, och som finns alltså i det där att han drog sig undan till en enslig plats, det är associationerna när Israels barn drar sig ut ifrån Egypten och kommer ut i öknen. Det är det som är den ensliga platsen, ut i öknen. Och det som händer i det här så kallade brödsundret har många paralleller med vad som hände med Israels barn i öknen. Det verkar som att den här berättelsen är en sorts nyckelberättelse i evangelierna. Och jag tror att det beror på att det finns så många paralleller med Israels vandring i öknen. Vet, när de gick genom öknen så försåg Gud dem med manna ifrån himmelen varje dag. Och det är det Jesus gör här nu. Samtidigt som det är en introduktion till den kristna nattvarden. Så att därför så är det här en nyckelberättelse. Den innehåller så att säga både det gamla och det nya som möts i Jesu person. Dessutom finns den här berättelsen både i Markus och i Lukas och Johannes evangeliet. Så att den har varit viktig för alla evangelisterna att ha med. Verserna 15 till och med 18 verkar vara som en sorts parentes i sammanhanget. För det handlar ju inte direkt om brödundret, utan handlar mer om det som jag sa nu, precis just nu. Det står så här i vers 15. På kvällen kom lärjungarna fram till honom och sa: platsen här ligger ensligt till och det är redan sent. Sänd iväg folket så att de kan gå in i byarna och köpa sig mat. Jesus sa till dem: de behöver inte gå härifrån. Ge ni dem att äta. De svarade, vi har bara 5 bröd och 2 fiskar här. Han sa, hämta hit dem till mig. Och så befallade han dem då att slå sig ner. Det är som att det här, de här verserna som jag läste nu har betydelse och ger en bakgrundsrelief till själva brödundret. Och det påminner som sagt om ett skeende som vi hittar i Gamla testamentet. Egentligen redan när man går tillbaka till Abraham. Ni kommer ihåg att Abraham, han skulle prövas utav Gud. Och då fick han höra utav Gud att han skulle ta sin enda son, Isak. Och så skulle han gå till Moria berg. Och där på Moria berg skulle sonen offras. Och genom att göra det så skulle Abraham visa att han var rättfärdig inför Gud. Att han trodde på Gud och lydde Gud i allting. Ett fruktansvärt prov. Men en förståelse av den där berättelsen, det är ju att Abraham hade tro för det också. Att det skulle bli som det blev. Så att han trodde verkligen på Gud. Och han gav sig iväg till Moria berg. Och det gick så långt så att de la Isak på altaret. Och då just innan han ska döda Isak så tittar Isak på Abraham. Och så säger han, eller precis innan rättare sagt, han läggs på offeraltaret, så säger Isak till Abraham, men var är offret? Och då så säger Abraham, Gud ska nog förse oss med ett offer. Och så händer det då att de får den här väduren som fastnar i busken som de offrar. Och så löser sig alltihop. Men mönstret är lite grann av detsamma här. Nu är de ute i öknen. De har kommit till den här platsen. Men var är maten? Och Jesus säger indirekt då, Gud ska förse oss med mat. Det är den typen av associationer man får om man som troende jude läser de här texterna. Man känner igen berättelserna. Eller när de, som sagt, när de är i öknen, där är det väl ännu tydligare. När de har gått genom Röda havet och kommer ut i öknen, så har de ju ingen mat. Och de knorrar emot Mose, de knorrar emot Gud. De säger, vi har ingen mat. Ja, Gud ska förse oss med mat. Och på morgonen därefter så ligger det här mannat som de sedan får varje dag. Varje dag förser Gud dem med bröd ifrån himmelen. Och därför så fanns det en sorts grundtro i de judiska förväntningarna. Att när Messias kommer, då ska han ge oss mat. Men inte bara i fysisk mening, i bokstavlig mening, utan också kanske framförallt i bildlig mening. Han ska mätta våra själar. Ni kan läsa hos profeten Nehemja, alltså innan Saltaren och innan Jobb och Ester, så finns Nehemjas bok. I kapitel 9. Berättelsen om Nehemja, den är ju den att Nehemja, han verkade tillsammans med Esra. De två böckerna finns ju tillsammans här på 500-talet. Och de verkade till en början i den babyloniska fångenskapen. Men så fick de tillåtelse att återvända till Jerusalem, Esra och Nehemja. Och de hade med sig en hel del från det judiska folket. Och i samband med det så händer ett och annat som man kan läsa om i Nehemjas bok. Och i det 9:e kapitlet så läser vi en sorts resumé utav den judiska historien. Om vad Gud har gjort. Och om du kommer då till vers 19 så står det, men i din stora barmhärtighet övergav du dem ändå inte i öknen. Det här känner vi igen sen nu när de är på den här ensliga platsen. Jesus övergav dem inte i öknen. Han skickade inte hem dem. Och det, vi läser vidare då från vers 20 då. Din gode ande gav du för att undervisa dem. Ditt manna nekade du inte deras mun. Eller i vers 21. I 40 år försörjde du dem i öknen så att ingenting fattades dem. Och lägg märke till också till avslutningen där på 21 versen. Där det står nämligen: deras kläder blev inte utslitna och deras fötter svullnade inte. Nu har jag inte hunnit titta där i andra översättningar. Men när det står deras fötter svullnade inte, så används ett ord som handlar om sjukdom och svagheter. Alltså det fanns inga skröppligheter hos dem. Utan de var fysiskt okej hela vägen, så att säga. Det leder ingen fysisk skada. Vi kan se också, om vi bläddrar till Jesaja. Alltså efter Saltaren så, och Ordspråksboken, så kommer Jesaja kapitel 48. Vers 20 eller 21. Där i vers 20 börjar med att de ska dra ut då från babyloniska fångelskapen. Dra ut ifrån Babel. Och förkunna att Herren har återlöst sin tjänare Jakob. De led ingen törst, vers 21, när han förde dem genom öknen. Han lät vatten strömma fram ur klippan åt dem. Han klöv klippan så att vatten flödade. Så det här är ett mönster som Gud har använt sig av i Israels historia. Och därför fanns det djupa förväntningar bland det judiska folket att när Messias kommer, då ska han bistå dem i öknen. Och han ska förse dem med mat, med manna och med vatten. Och det är alltså den måltid som väntar, så att säga, i himmelen. Den eskatologiska måltiden, som vi kallar den. Den ska komma ner på jorden. Och den ska börja redan här i vår tid, så att säga. Det är återigen det här mönstret som vi har talat om tidigare. Vi talar om att man ur mänskligt perspektiv så försöker man prestera någonting inför Gud. Men så kommer Gud oss till mötes. Och så överlappas det. Det är på samma sätt här. Vi vandrar i öknen, vi lider nöd, vi hungrar, vi törstar. Men så kommer Gud och så mättar han oss med allting. Ett mönster, som sagt, som jag tror är viktigt. Och när det är sagt, så ska vi ändå lyfta fram ytterligare en sak som inte ligger kanske i det här mönstret, men som finns hos Matteus. Nämligen det där som står i vers 16. När Jesus säger: ge ni dem att äta. Här försöker alltså Jesus att förmedla ett uppdrag till apostlarna som de ännu inte har någon möjlighet att förstå. Alltså, vi talar ju om kyrkans förhistoria. Jesus i förhistorien här förbereder sina apostlar. De visste ju inte hur de skulle göra det här. Men de fick höra det och de fick lära sig det här så småningom. Sen kommer då själva brödundret, vers 19 till och med 21. Sen befallde han folket att slå sig ner i gräset, och han tog de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen, tackade Gud, bröt bröden och gav dem till lärjungarna, och de gav dem till folket. Alla åt och blev mätta. Och lärjungarna plockade upp de överblivna styckena, 12 korgar fulla. De som hade ätit var omkring 5000 män, förutom kvinnor och barn. Där känner ni väl igen orden ifrån nattvardsgudstjänsten. Tog bröden, tackade Gud, bröt det och gav. Precis de orden som finns i den kristna nattvardsgudstjänsten. Tackade förresten heter på grekiska evcharistio. Evkaristi är ju ett namn på nattvardsmåltiden. Det här är mönstret: tog, tackade, bröt och gav. Det kommer sen igen i apostlagärningarna. Det kommer igen i breven. Det kommer igen i den kristna gudstjänsten. Och det finns ju hos oss, som sagt, än idag. Jag ska säga det också. Jag ser att tiden håller på och rinner ifrån mig här. Men jag ska säga det också om den äldsta kyrkans nattvardsmåltid. Att den var egentligen en vanlig måltid. Alltså judarna åt ju sin måltid precis som vi äter våra måltider. Och när de inledde sin måltid så började det med att alla satte sig till bords. Och sedan så tog husfadern brödet och så bad han till maten som vi säger. Men det gjorde han genom att ta brödet och hålla upp det. Och så bad han en särskild bön som man ber fortfarande i judiska sammanhang. Lovad var du himmelens och jordens herre som har gett oss bröd att äta. Och så vidare. Och så bröts det här, kallas för brödsbrytelsen. Och så skickades det brödet runt och det var så att säga själva starten på måltiden. Så gick det till. Inget konstigt, brödsbrytelsen. Och det är därför som vi kan läsa om det i Apostlärningarna 2:46 till exempel. Att de var samlade i hemmen och bröt bröd och höll måltid med varandra i jublande innerlig glädje. Det som hände när Jesus gav sitt liv för oss och när han instiftade nattvarden, det var ju att han på samma sätt som han hade gjort då när han lät döpa sig utav Johannes döparen, han gick så att säga in i Johannes döparen och så fullkomnade han det här vattendopet med sin egen närvaro. På samma sätt gjorde han ju med den judiska måltiden. Han är själv är brödet som kommer in i den här måltiden. Så säger han, brödet som jag bryter är en delaktighet av min kropp. Tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. På det sättet så fullkomnar han det som är en vanlig måltid egentligen. I den första kristna kyrkan så var just nattvardsgudstjänsten en vanlig måltid. Dock med det här inslaget som finns i instiftelseorden. Han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sa det. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Det har ju vi med i måltiden. Men det var som sagt var inkorporerat så att säga i den vanliga måltiden i första kristna kyrkan. När vi sen läser i Korintsebrevet så ser vi att Paulus har problem med det här. Och då bryter man ut nattvarden så att det blir en särskild gudstjänst. Men det är en annan historia och det ska vi inte ta upp nu. Vi hinner inte ens göra färdigt den här texten. Och nästa tisdag så är det inte någonting, så då blir det hemläxa. Då får ni studera det här själva. De här verserna 19 till och med 21. Så ska vi plocka upp tråden där när vi ses sedan efter jul och nyår. Låt oss be. Herre, tack för den här stunden. Och tack för att du vill förse oss med allt det vi behöver. Herre, tack att du har lärt oss att bedja. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och du har lärt oss att tro på att du är den som förser oss med det vi behöver. Lovad vare du. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och vi hörde del 39. Och det är bibelförklaring över Matteus evangeliet. Dessa bibelförklaringar är i Värnamo kyrka på tisdagar klockan 18:30. Och sen då i närradion kan du lyssna på dem klockan 19 på måndagar. Producent och tekniker för programmet var Ulf Gustafsson, inspelningstekniker i Värnamo kyrka Lennart Johansson. Här efter så kommer sändningen från Radio MF, Missionskyrkan, och du får lyssna till deras söndagsgudstjänst som är inspelad. Ha en skön och välsignad vecka.